Och man kan då tänka, hon tar tag i den där. Hon har spenderat mycket pengar och försökte bli botad och ingenting hjälpte. Och nu tränger hon sig fram och Jesus, han säger till lärjungarna, det är nästan lite dråpligt va. Det var mycket folk som knuffade där och så här. Så frågar han, vem var det som rörde vid mig, säger han. Ja, då är ju svaret alla. De tacklar ju det hela tiden va. De är ju från alla håll, stöter de och bufflar. Ja men sa han, det var någon som rörde vid mig. Jag har känt att kraft gick ut. Är det för att det är något magiskt? Nej, men det är inte så långsökt att tänka. Kvinnan, hon tar tag i det där som representerar Guds löften. Va? Guds ordet, Toran, uppenbarelsen. I tro tar hon tag i den och det utlöser Guds kraft i hennes situation. Ja, men inte lag. Det är ju en massa saker man inte får göra. Det är saker du måste göra. Finns det löften i lagen? Nu kommer en liten lurig fråga. Vad är det första budet? Vi talar ju om 10 Guds bud. Eller ordagrant står det 10 orden. I andra Mosebok kapitel 20 i början. Vad är det första? Vad är det första budet? Första ordet? Ja, inte riktigt. Men åt det hållet. Jag fick ju lära mig i skolan. Jag tror att jag inte var ensam om det. Rabblar de där i ordning. Och då var det ju alltid det här. Ja, att då var det första budet som man fick lära sig. Vad var det? Ska inga andra gudar hava jämte mig. Men judar har alltid läst ordet innan. Vad står det innan dess? Jag är Herren din Gud som var då? Som har fört er ut ur Egypten. Glöm inte det. Det var jag som gjorde det. Tror inte att ni har kommit hit själva. Hade inte jag gjort när jag hade varit kvar i Egypten? Alltså det är ju evangelium. Glöm aldrig att det var jag som gjorde det. Ni bara följde efter. Glöm inte det. Det är det man blir påmind av. Utav den här tofsen. Det var jag som gjorde det. Ingen kunde säga, jag medverkade, jag var smart förhandlare. Mose säger att jag var ganska klyftig i det där. Nej. Ingenting lyckades ju. Annat än att bara Gud, han bara gjorde det. Och sen sa han till folket, nu är det klart så nu får ni följa med här. Och sen kommer de till omöjligheterna vid Röda havet och nu är det stopp. Nej, Gud han öppnar en väg. Alltså ingen kunde säga vid Sinai att vi var lite smarta som fixade det här. Vi var rätt så duktiga, vi var ganska snabba också. Vi sprang ifrån fienderna. Alltså ingen egen beröm någonstans. Bara vad Gud gjorde, det kallar vi för nåd. Där började första ordet, första budet. Jag har gjort allt. Ibland så har vi ju fått bilden utav judendom. Eller säg så här, bilden av gamla testamentet ska jag säga. Har vi ofta fått presenterat som att det handlar om vad vi människor bör göra. Och är vi riktigt duktiga när vi gör det, då kan vi bli belönade med frälsning. Men sen kommer Jesus och då är det inte gärningen längre utan då är det tron. Jag vet inte om ni känner igen, jag ska inte ha någon handuppräckning. Men jag fick nog den där bilden liksom grann att i gamla testamentet då var det rent av gärningarna som gjorde att människan blev frälst. Men i nya testamentet då är det nåden och tron. Och så spänningen då, gamla testamentet, det är någonting ja, lågt stående rent av en annan religion. Va? Och sen kommer nya testamentet och då är det en snäll Gud och inte den skarpa dömande. Utan då är det en snäll Gud som tycker allt är bra nästan. Hur den är så är det bra, han är kärleksfull. Eller? Ja, lite raljerande, jag är på gränsen där, jag inser det. Men lite grann så. Och då får man sig en riktig tankeställare. Va? Alltså att det första budet är en påminnelse om vad Gud har gjort. Och vad hände sen då? Eller vad hände strax innan? Innan Gud ger de här orden, vad är processen? I det 19 kapitlet i andra Mosebok. Jo, då har Israels folk kommit till Sinai. Och nu ska jag säga en liten grej som jag ska plocka vidare på sen efter fikat. De kommer till Sinai berg på 50:e dagen efter uttåget ur Egypten. Det kan man se om man lägger ihop alla dagsetapper som de har gjort. 50:e dagen går Mose upp på bergets topp. Och då säger Gud, jag förenklar lite grann, då säger han så här. Säg till Israels folk nu, Herren erbjuder ett förbund till folket. Och gå och fråga folket nu om de är intresserade. Vill folket ingå förbund? Och om man då ingår det förbundet, ja men då finns det villkor till det. Så att båda parter ska komma överens om vad reglerna gäller. Och då blir min fråga så här. När nu Israels folk står inför Sinai berg och Gud erbjuder förbundet. Och sen vet vi ju hur det går. De säger ju ja, va? Och de får lagen. Då blir min fråga, varför får de lagen? Får de lagen för att de ska bli frälsta? Eller är det frälsta folket som erbjuds lagen och förbundet? I vilken ordning kommer det? Har lagen som uppgift att ge frälsning? Eller har de redan blivit frälsta, befriade från Egypten? Och att de är fria nu, utan band, utan den egyptiska armén och utan slavfösarna och alla de där. Och de står där i, liksom, som ett fritt folk. Är det så? Är det där de befinner sig? Som fria? Ja, men då förstår man ju direkt, lagens uppgift är ju inte att åstadkomma frälsning, för de är ju frälsta. Utan lagens uppgift är ju att de ska bli bevarade. Att de ska hålla sig till Herren. Och hur ska man veta det då? Jo, men ni ska inte ha några andra gudar. Kompromissa inte nu någon mer. Håll er till mig nu, så kan vi ju fortsätta förbundet, va? Så lagens uppgift är att de ska bli bevarade i tron. Men det är Gud som har gjort det hela från början. Han räddade folket. Och det är också han som ger dem kraften och förmågan att vara trogna förbundet. Sen var det någonting annat på den här bilden. Det är alltså en bedjare. Nu är jag tillbaka till bilden av Jesus. Går det för fort nu? Nej. Han har ingen hörntofs. Och jag säger inte att den som var konstnär och gjorde den här bilden, att han var illvillig. Men förmodligen hade han inte en susning om vad det innebär att vara jude. Och vad judisk tro och judisk kultur betyder på Jesu tid. Okunskap, förmodligen. Och det är det nästa sak också. Därför att det är någonting som saknas för att en jude ska kunna förrätta bön på den här bilden. Den här lilla. Nämligen tefillin. Någon hjälper mig att läsa 5 Mosebok 6, vers 4 till och med 9.
Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Och du ska inskärpa dem på dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, de ska vara som ett märke på din panna. du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
Tack. Alltså instruktionen var, ni bekänner mig som den enda guden. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Ni bekänner den. Konsekvensen av bekännelsen är att ni ska älska mig med hela ert hjärta, hela er själ och med hela er kraft. Hela varelsen. Bekännelsen till Herren leder till en hel överlåtelse. För vad betyder det annars att bekänna honom som Herre? Då blir det bara ordet va? Då blir det bara en bekännelse, tomma ord. Säger man att Jesus är Herre, då är han ju faktiskt Herre över allt som ryms i mig som människa. Eller? Det är ju konsekvensen. Ska jag inte gå in vidare på det då, men där hade man på Jesu tid djupa utvecklingar av vad det betyder. Förklaringar av vad det betyder. Men sen säger man vidare, ni ska skriva Toran, orden. Skriv dem, kopiera dem. Och läs dem. Läs dem på morgonen när ni stiger upp och på kvällen när ni går till sängs. Det är morgonandakten och morgon- och kvällsandakten. Det är så man tillämpar det. Ni ska läsa det när ni går på vägen, alltså när ni reser. Vad är det för lektyr man har när man åker i tåg? Ja, bil får man ju inte sitta och läsa, det går ju inte. Man kan ju möjligen ha talböcker. Va? Men vad är lektyren, säger Mose? Ja, det ska vara ordet. Vad är det som är samtalsämnet när man sitter ner hemma? När man sitter ner hemma tillsammans, vad gör man då? Ja, det är ju självklart måltiden. Det är inte tvn, för det är ju någonting annat. Va? Utan det är ju måltiden. Vad är konversationsämnet när man äter mat i judiska sammanhang? På Jesu tid sa man, ämnet är ju de andliga sakerna, det väsentliga i livet. Det viktiga. Det här pratet, det meningslösa, ska man ju inte ta tid med och spilla bort. Utan, alltså så läste man texten. Så att Guds ord genomsyrar hela dagen, hela arbetet, vad man gör och det man gör tillsammans. Och sen när man kommer till synagogan är det samma sak. Och ni ska till och med kopiera. Och det är precis vad det här är. De här töffelin kallas det. I den här, här är en liten ask. Och den är ihålig. Inne i det så ligger en bit skinn. Och där har man skrivit med riktig mikroskrift, alltså jättesmå handskrivet, en sammanfattning av de fem Moseböckerna. Alltihop finns inte där. Ett chips kunde man ju lägga här nu, ett mikrochip. Då fick man ju in Bibeln ledigt, men det hade man ju inte. Utan det ska vara handskrivet. Och varför sätter man det då på pannan? Ja, men det är det som står i texten. Ni ska fästa dem på pannan, och det är ju mellan ögonen strax, ja, över näsan en bit, va? Och sen ska ni fästa dem på handen. Och på hebreiska så är hand och arm det samma ord. Så att i praktiken så brukar man sätta den på vänstra överarmen, nära hjärtat, samma nivå som hjärtat. Vad är det för magi i det här? Det är ingen magi, det är bara påminnelse. Då är det en lydnad, för det står så i texten. Ja, men det är ju en symbolisk sak. Ska man inte göra bokstavligt? Ja. Aha, det står så i alla fall. Så tänker judar. Står det så, då gör vi så. Hade Jesus såna här skinnremser? Det speglar ju lite grann hur vi tänker om Jesus. Ja. För det står ingenstans att han hade. Det står att han kritiserar, i Matteus 23, då har han lite synpunkter på när man gör breda skinnremsor, säger han. De som snobbar med andligheten, det hade han ingenting övers för. Men han har ingen kritik mot själva bruket. Han var sann människa. Och han bejakade föreskrifterna från Mose. Så jag tänker, ja, varför skulle han inte ha gjort det? Men det står inte. Tofsen, det står att han hade. Här har vi texten i Lukas kapitel 2. När Jesus då blir omskuren och han får sitt namn. Och på 8:e dagen så omskär man pojkar. Flickor omskärs inte i Bibeln. Det finns ingen kvinnlig omskärelse i Bibeln. Pojkarna omskärs. Varför då? Jo, därför att det bekräftar att man tillhör folket. Det är inte själv. Det är inte då man blir jude. Man blir jude därför att man har en judisk mor. Men bekräftelsen på att man tillhör folket, det är omskärelsen. Och det är praxis i judiska sammanhang att ge namn i samband med omskärelsen, 8:e dagen. Och det första historiska exemplet på det är Johannes Döparen, och det här är det andra historiska exemplet på det. Det är ju intressant. Det har blivit praxis i judiska sammanhang, men att man ger namnet på omskärelsens dag, det är Lukas den som ger den äldsta historiska uppgiften till. I Galileen så fanns det ju väldigt många olika människor. Det fanns karismatiska judar, sådana som bad för sjuka. Och det gör ju det att när Jesus, för det läste vi i Matteustexten, att många kom med människor till Jesus för att be, för att han skulle få be för dem. För det var ganska vanligt, det var naturligt för människor att komma med de sjuka och att andliga ledare, predikanter fick be för dem. Det var inte revolutionerande, uppseendeväckande, utan det var naturligt för väldigt många. Och det är ganska intressant att förstå då det att i Galileen i synnerhet så var det här med karismatiska judar inget egentligen okänt. Sådana som var med om under och tecken och så. Och då kan man ju tycka att man var konstigt redan innan Jesu tid. Ja, men det läser vi om i Gamla testamentet också. Elia och Elisa. Hundratals år tidigare så hände det. Vad ägde det rum? Det finns även andra i Galileen. Det var skriftlärda och präster. Och det fanns en och annan farisé. Men de flesta fariséerna, de bodde i Jerusalem. Ibland kom de på besök till Galileen. Men det var antagligen inte så där jättevanligt. Och det var nog inte så många som bodde i Galileen som tillhörde den här fariseiska riktningen. Och det kan vara bra att känna till det då, att antalet fariseer var inte så stort. Den judiska historikern Josefus, han sa att de var 6000 personer. Och det är svårt att veta exakt om hans siffra stämmer. Men att de inte var representativa för alla judar, det är man väldigt klar över. För nu i vår tid så har vi ju mött, de sista 50-60 åren åtminstone, så har vi ju lärt känna ytterligare sådana här grupper. De flesta av oss har hört talas om Döda havsfynden, va? Döda havstexterna. Platsen Qumran, och besöker man Israel åker man ofta till Qumran och tittar. Det är en spegel av ytterligare en sån här gruppering. Essena och just den fraktionen som bodde vid Döda havet som heter Yachad. Ett slags brödraskap på något sätt. Och det visar det att judendom på Jesu tid var ungefär så här. Där varje sån här geometrisk figur och färg representerar en riktning, ett, hur ska vi kalla det, ett samfund, om vi nu skulle jämföra det med vår tid. När det kan vara ganska stora skillnader, rent av spänningar ibland, och ibland är man väldigt lika men man har olika vänkretsar och sådär. Och mitt i det där så har jag skrivit vägen. Och det är tänkt då de som vandrar den väg som Jesus föreskriver, de som är Jesu efterföljare. För hur beskrivs de i apostlärningarna, de som är Jesus troende? De kallas ju inte kristna, va? Inte från början i alla fall. Utan det var de som tillhörde vägen. Och då är det viktigt, tänker jag, att man läser bibeltexterna på det här sättet. Att den rörelsen är en del i den judiska. De är en del av judendom. De hade inte behov av att nu ska vi sluta vara judar. Nu ska vi bli någonting annat. Nu ska vi byta identitet. Nu får vi inte vara som vi var när vi levde, när vi växte upp längre. Utan nu ska vi vara på ett annat sätt. Utan de var en del av det judiska samhället och den judiska tron. Var de alla överens då? Nej, det var de inte. Utan här är ju de som tillhör vägen. Det är de som har förstått Jesus är uppfyllelsen av löftena. Han är Messias. Och han är den som fullbordar Toran. Han är den som skriften talar om. Han är själva centrum. Och nu känner jag att jag har pratat väldigt mycket här. Det kanske är liksom ett helt batteri med frågor eller protester här nu. Så jag ger utrymme för det.
Ja, för 50 år sedan i alla fall så var Sverige ett kristet land och alla var kristna. Fast det var ju många olika varianter av den där kristendomen. I princip den samma.
Jag tror att det finns en likhet så. Alltså det vi för 50 år och kanske längre, då var vi kristna och alla tillhörde Svenska kyrkan och många andra tillhörde också någon frikyrka. Och det var nästan detsamma som att vara svensk. Några få undantag fanns det naturligtvis. Men alla var ju inte personligt troende, men man tillhörde kyrkan. Och så får man nog också tänka på Jesu tid. Många var ju naturligtvis judar, men alla var inte troende så de levde i överensstämmelse med dem, med Mose föreskrifter. Och de kallades för syndare. Det var de som hade epitetet syndare. Och tullmännen räknades in där. Därför att de var en slags förrädare. De gick ju med ockupationsmaktens villkor, va? Och slöt ekonomiska avtal med dem. Så de uppfattades som förrädare, som svikare, som de var inte riktigt mer lojala med förbundet. Och de som levde i konflikt, livsföringen på kollision med Mose. Så det är de som beskrivs i evangelierna som syndare. Där många av dem omvände sig, de lämnade sin livsföring och kom till Jesus och blev upprättade. Så att det är nog så. Det finns paralleller där. Och sen finns det olika riktningar, precis som vi har olika samfund i Sverige. En del är väldigt, ja, väldigt strikta och sekteristiska på Jesu tid. Och andra är, ja, de såg nästan ingen skillnad på den judiska identiteten och trenderna i samhället och den romerska och grekisk filosofi och allt det där. Så mitt i det där finns Jesus. Och det är det han lockar. Hans kallelse till människor att bli lärjungar. Det är just i den här smältdegen utav olika rörelser och röster. Mission, du menar att nå icke-judar. Det där är omdiskuterat. Det finns, bland forskare så finns det två läger. En del säger ja, på Jesu tid var man missionerande och andra säger nej, de har aldrig varit missionerande. Men Jesus säger ju så här i Matteus 23, va? Om fariseer, att de springer land och rike runt för att göra en proselyt. Proselyt var ju det ordet för en människa som är född icke-jude. Men som konverterar och blir jude. Så han lämnar Proselyten lämnar sitt sammanhang och blir judar. Så det förekom, absolut. Och då diskussionen är den, bejakade man bara sådana som frivilligt kom och ville bli judar, eller var man aktiv för att, så att säga, missionera hedningar att bli judar? Så att, sen blev det förbjudet så småningom efter 300 år. När kristendomen blev statsreligion, då förbjöds judar att egentligen ta emot konvertiter. Men som sagt, på Jesu tid är det svårt att säga hur aktiva man var. Kan det ha varit vissa grupper som var det och andra inte? Alltså, jag är frestad nu, men jag ser ju på klockan också. Jag skulle vilja ta upp ett moment. Har vi tid till det? Och jag tänker en sak ur Bergspredikan. Jag ska se här. Är det okej? Okay? Så här står det. Nu blir det liksom Jesu förkunnelse i den judiska miljön. Vad händer då? Va? Bergspredikan. Han säger ju bland annat i Bergspredikan så här, va, att om ert öga är... Så här säger han i 6 kapitlet. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Alltså, det här är en av de mest obegripliga texter som jag känner till. Och det beror nog på att översättare överlag har inte riktigt förstått att Jesus undervisar på hebreiska. Men att vi har den undervisningen översatt till grekiska. För att om man tar de här uttrycken, de här bilderna som Jesus talar om, och sätter in det i det hebreiska sammanhanget, då blir det väldigt begripligt. Där talar man nämligen om ett dåligt öga och ett gott öga. Och det har översatt som ett ogrumlat öga. Det är det goda ögat. Det har man översatt som ogrumligt, att det skulle vara starr eller någonting sånt, eller inte synskada. Men det har alltså inte med det att göra, utan det här är hebreiska uttryck. Att det onda ögat är någonting annat, det ska vi lämna här. Det är någonting helt annat. Men det dåliga ögat, till skillnad från det goda ögat, det är att vara generös. I motsats mot att vara snål. Och så är det på hebreiska även i vår tid. Så i en hebreisk miljö blir det väldigt, väldigt, väldigt tydligt och väldigt klart. Va? Han talar om, var generösa, för då blir ni glada i hjärtat. Var inte snåla, för då blir ni liksom instängda. Det där var bara en illustration för hur det blir tydligare i Jesu undervisning om man sätter in det i den judiska och hebreiska miljön. Om vi gör det nu, i det 5 kapitlet, då säger Jesus så här i 17 versen, att jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att uppfylla. Och då använder Jesus liksom teologiska ord, eller såna här fackuttryck som skriftlärda använder. Så han lånar begrepp som folk känner till och som predikanterna på den tiden använde. Att uppfylla, det betyder att man gör bibeltexten så att man kan leva efter den. Så att man inte läser bibelord och sen så, ja, det var så väldigt mycket ord kring det där bibelordet så det var en rolig utläggning vi fick, men så nu går vi hem och så gör vi som vanligt igen, för vi begrep inte hur det här påverkar livet, va? Det är att upphäva texten. Att tala om den så att man inte kan handla efter den. Men att uppfylla, då gör man, då får man en hjälp, en instruktion. Ja, ja, så här ska jag handla. Och det är intressant att Jesus säger att mitt syfte är inte att upphäva. Jag är inte på kollisionskurs med Mose och jag tänker inte omtolka. Utan jag ska ge den riktiga innebörden. Och sen ger han 6 olika exempel på det. Och innan dess så har han sagt någonting annat som blir väldigt märkligt om man inte sätter in det historiska sammanhanget. Nämligen i 19:e versen så talar han om små bud och stora bud som förutsätts. Och då kan man ju undra, aha, finns det stora och finns det små? Finns det viktigare och mindre viktiga? Eller vem avgör det förresten? Vad som är viktigt och inte. Om man sätter in det i sitt sammanhang. Så nu är det 2 staplar. Till vänster är det de små buden. De som är de minsta. Det är små bud. Och till höger så är de stora buden. Och hur skiljer de sig från varandra? Jo, de som är små, de kallas också för de lätta. Till skillnad från de tunga buden. De minsta buden, de kallas också för den bokstavliga tillämpningen. Och de andra har den mer andliga andemeningen i texten. Och minsta buden kopplar till det som är det absolut minsta man måste göra för att uppfylla dem. Och den stora buden, det är den förlängningen i sin yttersta konsekvens. Vad blir innebörden i buden? Om vi nu skulle ta en tillämpning på det här. Till exempel kan vi ta det här. I 21:a versen. Vi tar det första där. Ni har hört att det blev sagt till fäderna. Och sen kommer ett citat. Du ska inte dräpa. Då förstår man ju på en gång. Ni har hört, ja, när hörde ni det senast? Jo, i synagogan. För varje gång man var på gudstjänst i synagogan, då repeterar man bland annat de här 10 budorden som vi talar. Och här är ett av dem. Och de orden gavs ju från Herren till Mose och sen förvaltades det av fäderna. Va? Så alla har hört det. Ni har hört att det är sagt. Du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er. Då blir frågan, hur ska man tolka det? Jag säger, ja, men jag säger. Är det så att Jesus upphäver det Mose har sagt? Glöm Mose, för nu har jag kommit. Nu kan ni liksom ta bort honom, han är förlegad. Ta mig istället. Så har man väldigt ofta läst i den kristna traditionen. Är det så att, det andra alternativet, är det så att Jesus ger en ny tolkning av det? Är det kanske en fördjupad tolkning av det? Jag skulle säga att Jesus visar här, han går in i den här diskussionen som de skriftlärda har om vad som innebär, vad den minsta, den minimala tillämpningen och den maximala tillämpningen av buden. Det var, rabbinerna var vana med det. Alltså att tala om vad är det, den yttre delen i budet, men vad är innersidan? Vad är den andliga tolkningen? Alla rabbiner praktiskt taget för ett sånt resonemang. Så det är inte unikt för Jesus. Men däremot finns tillämpningarna på olika sätt. Beroende på vilken rabbin man kommer till så får man olika svar. Och då säger Jesus, det är det här. Jag säger er, Det här är den rätta innebörden som Mose lägger i det. Om vi tar det här nu. Du ska inte dräpa. Vad är det minsta? Om vi går på den vänstra sidan här. Den bokstavligaste och minimala. Det minsta man måste göra då för att ha uppfyllt det budet. Vad är det? När kan man gå och lägga sig på kvällen med gott samvete att man inte har brutit mot det budet? Ja, om du inte har slagit ihjäl någon den dagen, då går du fri, va? Det är det minsta du måste göra. Ja, men då så. Ja, men om vi går till den andra sidan nu då. Om vi talar om vad är innersidan av det budet. Om det inte bara går till bokstavens innebörd utan ställer frågan, vad är det som gör att en människa kan hamna i ett sånt läge så att han dödar någon? Ja, men då är det plötsligt sinnelaget som involveras. Och det är därför Jesus säger i fortsättningen här: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Så att ilskan eller vreden, när det kokar igen och man står inför det här, nu kan jag snart inte kontrollera mina handlingar. Det som triggar vreden, det är att man har gått över gränsen för vad det här budet betyder. Då är alltså sinnelaget, motivet och kontrollen på sina handlingar. Och det där finns det ju statistik, brottsstatistik. Va? De allra flesta grova brott begås ju av människor som inte är vid sina sinnesfulla bruk. Drogade framför allt. Och det bestämmer man ju själv om man är drogad eller inte. Va? Så att då blir det en hjälp för människan. Hur tillämpar man det här budet? Jo, man ser till att man inte försätter sig i ett sånt läge så att det drar iväg, känslorna drar iväg av en eller annan orsak. Så att man begår handlingar som man inte bör göra och som man inte vill göra egentligen, men som utlöses av omständigheterna. För det ligger här inne. Och nu ska jag respektera tiden. Men på samma sätt kan man alltså göra med de övriga buden. Det är Jesu tillämpning utav ett antal bud och regler från Mose där han talar om det är min tolkning som är den auktoritativa. Jag ger rätt tolkning av Mose, men jag är inte emot, jag är inte i konflikt med Mose, jag har inte avskaffat honom. Utan han är en person som istället ger en undervisning som bekräftar Mose, och Jesus i sitt eget liv lever till 100% efter Mose föreskrifter. Därför är han också den fullkomliga människan som inte har någon synd. För han lever till 100% i harmoni med Guds vilja.
Tack Göran. Väldigt givande det här, eller hur? Visste vi det skulle bli. Vi ska strax fortsätta och in i församlingsvåningen. Det blir macka och kaffe och te för den som vill. Och sen så fortsätter vi här igen klockan 18 med nästa pass med Göran. Men jag vill passa på bara att ge en pålysning innan dess. Göran har ju skrivit ett par böcker och kan ha med dem. Och de finns möjlighet att köpa dem. En bok som heter Barnabas, mentor och andlig pelare. Den här kan man få för 100 kronor. Och så har vi en annan bok som heter Inympad om kristendomens judiska rötter. Och den här kostar 150. 100 och 150. Men vill ni ha båda, som ju är möjligt att göra självfallet, så får ni lite rabatt, så kostar de 200. Och kontant, Swish, bankgiro, alla möjligheter finns. Så passa på nu och köp om ni är intresserade av det här medan de finns kvar. Så möts vi upp igen här klockan 18 för nästa pass. Välkomna ut till församlingsvåningen.